Jag ska ta med er till dagens text från Nya testamentet och vi ska läsa från Lukas evangeliet. Och jag vill bara säga innan vi börjar att läsa det här med att lära känna Jesus, evangelierna, läs dem. Skriv gärna ner vad Jesus gör, vad han säger, hur han ser på människor, så kommer det öppnas en helt ny värld. Ett tips bara, men jag vill att vi står upp tillsammans och läser texten. Det är underbara Ines här som ska ta fram mina presentationer. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom och de stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Jesus, tack att vi får läsa i ditt ord om dig och vad du har att säga till oss. Helig ande, jag ber att du ska öppna upp våra hjärtan så att vi kan ta emot det du vill tala in i våra liv. Amen. Ni är varsågoda att sitta. Idag är det alltså tacksägelsedagen. Och i kyrkorna så firar man den här andra söndagen i oktober. Och vi ska inte förväxla den alltså med Thanksgiving, som är den amerikanska högtiden. Och förr kom bönderna, kanske som ni vet, i kyrkan med det man hade skördat. Det kunde vara rotfrukter, äpplen, sina kärvar, potatis. Och man ville tacka Gud för det man hade fått och för att man fått det som man var i behovet av. Och efter gudstjänsten så delade man ut de här gåvorna bland de fattiga. Och temat för dagens gudstjänst är lovsång. Och jag kommer att ha saltaren som grund för det jag kommer tala kring. Och Ines, nu får vi fram en bild här. Det hebreiska namnet på saltaren, nu är jag inte någon jättekunnig på hebreiska här, men Sefer Tehillim, som betyder just lovsångernas bok. Och det var först lite senare när man sen översatte den hebreiska bibeln till grekiska som ordet saltaren uppstod. Som är en översättning av ett grekiskt ord som betyder just liten harpa. Och här i saltaren så finner vi en ständig rörelse mellan det som vi kallar klagovisorna och det som kallas för tacksalmerna. Och hymnerna. Och hymner är oftast det som vi i vår kontext har översatt med ordet lovsång. Och den här riktningen från klagan till lovsång, det verkar vara ett slags grundtema genom hela Bibeln. Och en del kanske tror att vissa väljer klagan och andra väljer lovsång. Men på något sätt så verkar det som att de här motpolerna förutsätter varandra och vävs ihop. I Nya testamentet så hittar vi Filipperbrevet som kallas för glädjens brev, som är skriven från en fängelsehåla. Och Uppenbarelseboken är skriven under förföljelse, men den är ändå full av lovsång. Och Predikaren kan ses kanske som en dysterkvist, men här lär vi oss att vara tacksamma för Guds gåvor som mat och dryck. Jag ska ta med er in i några av Saltarens texter. Psalm 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. I psalm 22 läser vi: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Sen går vi över till 107. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. I 108. Mitt hjärta är redo, Gud. Jag vill sjunga och spela. Och i 117. Prisa Herren alla folk. Lova honom alla länder. Nu går vi tillbaka till dagens text. Och Jesus är alltså på väg till Jerusalem. Och då är man tvungen att gå genom Samarien. Och de här 10 männen, de ber alltså på avstånd om Guds barmhärtighet. Och Jesus i sin tur, han ber de här männen att gå och visa upp sig för prästerna. Och på vägen dit blir de friska. Att visa upp sig vid helande för prästerna, det var någonting som man gjorde. Men bara en kommer tillbaka och tackar. Och det är Samarien. Samarien som var ett blandfolk som inte var fullt accepterade. Varför kommer nu inte de andra? En förklaring skulle kunna vara att prästerna inte tillät dem att komma tillbaka och säga tack. Eftersom Jesus var ganska irriterande. Men jag tror att den här berättelsen har mycket mer att säga oss. Och jag tänkte idag att vi skulle titta på tacksamhet ur lite olika perspektiv. Och kanske kan vi i något av perspektiven finna ledtrådar till varför de inte kom tillbaka och tackade. Varför jag, kanske du, inte alltid kommer tillbaka och tackar. Och vi ska börja med någonting som jag har valt att kalla för överraskande tacksamhet. Jag har en mycket god vän, en av mina närmsta, hemma på Donsö. Hon har en pojk som är i min ålder, något år äldre, han är 19 år. Och när han föddes, föddes han med ett livshotande hjärtfel. Och de tillbringade mycket av hans första tid på sjukhus. Och mitt i det här mörker som de befann sig i, så berättar min vän att ibland så var det ändå som att någon slags tacksamhet bara drabbade mig. Mitt i det här mörkret, och jag kan inte liksom se någon logisk förklaring till varför den här känslan av tacksamhet infann sig just när den gjorde. Men där tänker jag att det är här på något sätt vi finner den här nåden. Den vi inte kan förtjäna oss och som ibland bara drabbar oss. Kanske är det David drabbas av när han säger tack Gud att du har skapat mig så övermåttan underbart. Eller textraden är en av Peter Hallströms texter. Salig för en stund, lycklig för just ingenting särskilt. C.S. Lewis har skrivit en bok som heter Av glädje överfallen. Sen kan man också se på tacksamhet som övning. Och vi ska gå tillbaka, långt tillbaka i tiden, till Adam och Eva i lustgården. Och här berättas det om det här äpplet som de inte kan låta bli. Och jag tänker, här har Gud gett dem allt de behöver. Men ändå så vill de ha mer. De är inte nöjda. Och det här ser jag gång på gång i mitt eget liv. Hur jag liksom speglas i Adam och Eva. Hur jag sträcker mig efter mer. Hur jag önskar det jag inte har. Och nu pratar jag inte bara om materiella saker. Utan om egenskaper och gåvor hos andra. Och hos mig kan det till exempel se ut så här. Åh, tänk om jag hade kunnat skriva sånger som Micke Jonsson. Eller tänk om jag sjöng som Lisa Nilsson. Eller, åh, tänk om jag kunde se lika vältränad ut som jag. Åh, om jag bara. Och jag tänker att ibland är vi så upptagna av allt vi inte är och har, att vi glömmer att tacka Gud för allt vi har och allt han är. I Romarbrevet står det så här, 1:21. Fastän de kände Gud, så varken prisade honom som Gud eller tackade honom. Istället blev deras tankar tomma och mörker sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Vi kan be Gud såklart att få hjälp om att bli mer tacksamma. Men vi måste hjälpa till lite själv också. Ni vet, Gud, han har berikat oss med en hjärna och med händer och med fötter. Och det går att öva upp sin tacksamhet. Och detta kan man bland annat göra genom att skapa nya vanor. Jag var inne och läste en liten så här hjärnstudie. Jag ska inte återberätta den, för jag förstår inte alla de här synopserna och grejerna som för sig kommer i huvudet. Men jag förstår ju att det krävs mycket mer energi för att skapa en ny vana. Och att det är mycket enklare och kräver mycket mindre energi av oss att fortsätta liksom så som man alltid gjort. Som en liten parentes kan jag berätta att 82% har samma morgonprocedur liksom. Vi gör samma sak hela tiden. Och man har såklart lite olika förutsättningar för att skapa ny vana. Men man kan ju försöka börja med en sak. Och där har jag skrivit upp, tacka alltid för maten. I mina resor i Afrika, när jag får möta kristna vänner i andra kulturer, så startar du inte en måltid utan att be och tacka för de som är på plats och för maten. Och när man gör någonting till rutin, så gör det något med sinnet, med hjärtat och med kroppen. Och man formas utav sina prioriteringar. Av det man gör rent konkret i ord och handling. Och jag tror att detta till slut också formar våra tankar. Att gör du någonting tillräckligt många gånger, så föds det också någonting i våra tankar. Ibland hör vi att vi ska tänka positivt. Men jag tror att vi ibland behöver byta perspektiv och tänka att det vi gör formar vårt sinne och våra tankar. Låt er förnyas genom era tankar, säger Paulus. Handling och tanke förutsätter varandra. En annan liten tips kan vara, det har säkert hört här någon gång tidigare, men att reflektera vid dagens slut och skriva ner. Att titta tillbaka på dagen och tacka Gud för vad du fått känna och uppleva. För mötet med den här personen som uppmuntrade dig eller som du fick uppmuntra. Och glöm inte att tacka Gud för de gåvor som han har lagt ner i dig. Det här är ett annat ypperligt tillfälle att öva sig i tacksamhet i gudstjänsten. Där får vi verkligen möjlighet att tillsammans öva oss i att tacka. Genom lovsång och tillbedjan och genom att betjäna varandra och uppmuntra varandra. Sen kommer en punkt som min man inte tyckte jag skulle ha med. Så igår kväll satt jag och dibblade fram och tillbaka. För han sa, men det där är ju inte tacksamhet. Nej, det är det ju inte. Jag tar bort det. Och sen tänkte jag, nej men jag sätter in det igen. Och nu är det insatt. För det här är verkligen tack utan tacksamhet. Två män gick till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan. Och jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Den kan man tugga lite på. Så jag ville gärna ha med mig den. Att tacka när det inte är tacksamhet. Det tacket, det gläds inte Gud över. Sen har vi falsk tacksamhet. Jag läste precis i en undersökning att i Sverige är den vanligaste uppfostringsmetoden, du borde vara tacksam. Ja, det är faktiskt en uppmaning som kan ge skuldkänslor. Och kanske är det så att vi ibland tror att vi måste tacka, fast hela kroppen säger nej. Tacka alltid Gud kan vi läsa i Bibeln, men det här innebär ju inte att man ska krysta fram tacksamhet om dagar då livet kan kännas och är ett enda stort kaos eller mörker. Och tacksamhet, det får inte bli en religiös grej som vi måste leverera. Och här vill jag be dig reflektera över parollen positivt tänkande som sprids i litteratur och media. Gud, han vill att vi kommer till honom som vi är, med allt vi har. Vi behöver inte tacka för allting jämt. Stå med mössan i hand, bocka och säga tack. När vår tacksägelse blir falsk, då lever vi inte i vår mänsklighet. Och vår mänsklighet, det är den som är kontaktytan mellan oss och Gud. Mellan dig och Gud. Här vill jag koppla vidare till nästa punkt. Och det är tacksamhet tillsammans. När man inte orkar tacka, så kan församlingen, om den är i funktion, fungera som en källa till vila. Och som en slags vikarierande röst till min egen berövade tacksamhet. Paulus uppmuntrar oss i Galaterbrevet att bära varandras bördor. Och det är en vilsamhet att leva i. Jag behöver inte alltid själv bära tacksamheten. Och sist så har vi tacksamhetens konsekvenser. Låt din tacksamhet få konsekvenser. Låt vår församlings tacksamhet få konsekvenser. Inte bara i ord, utan också i handling. Ord och handling hänger ihop. Som detta med att man delade ut sina gåvor. Man kom fram inför Gud med sina gåvor. Man la dem där framme i kyrkan och tackade. Och sedan gjorde man också någonting konkret. Man tog med sig det man hade och delade ut till de fattiga. Sjung lovsång och tillbe. Tacka genom sången och musiken. Betjäna andra. Dina grannar, dina vänner. Vårt närsamhälle här i Sävedalen. Dela frikostigt med dig. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Och låt hela ditt liv bli en lovsång. Jag vill åter gå tillbaka till temat för dagen. Med Saltaren som grund. Lovsångernas bok. Som rymmer både lovsång och klagan. Och som påminner oss om att livet är mixat. Både lidande och glädje kan rymmas i samma människoliv samtidigt. Att fastna i klagan kan leda till ett förkrympt perspektiv. Och att fly in i tacksamhet, det kan bli en verklighetsflykt. Och här får vi lyfta fram den kristna tron och korset. Ska se här, där. Korset som vägvisare. Där faktiskt både klagan och lovsång, död och liv möts. Jesu ord om övergivenhet hörs på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det här ekar än idag. På flera håll i världen och i människors liv. Men vi vet också följden av korset och döden. Uppståndelsen. Korset som en uppståndelsesymbol för upprättelse, kärlek och försoning mitt i en hopplös värld. Ingen kommer undan lidandet, hur hurtfriskt du än uttalar positiva ord. eller lovsjunger. Men det finns en ny verklighet. Och uppståndelsen erbjuder ny realitet. Och det får vi tacka för. Det står att mannen kastade sig ner vid Jesu fötter och tackade honom. Jag vill också bara att vi en liten stund stannar upp vid den här mannen, Samarien. Han får bli en påminnelse om alla de människor som inte bekänner sig som kristna. Och jag vet inte om du kanske finns med oss här idag också. Som riktar sitt tack till Gud mer kanske än vad vi kristna ibland gör. Och jag läser ur Apostlärningarna där Paulus står på Areopagen, en kal och skrovlig kalkstensklippa väster om Akropolis i Aten. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa: "Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Nu har jag gått omkring här och sett era gudabilder. Och då har jag också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er." Låt oss vara uppmärksamma på människors hjärtan. Och låt oss våga vägleda deras tacksamhet till en okänd Gud som vi har namnet på, Jesus Kristus, och som vi tror är livets källa. Låt vår lovsång till honom som är värd all lov få konsekvenser i våra egna liv, i församlingens liv och i mötet med andra. Din är äran, Gud. Fader i himmelen, tack att du är den du är. Tack att vi får komma in för dig just för att du är alltings upphov. Det är du som frambringar liv. Det är du som ger förlåtelse, som upprättar och ger försoning. Ta emot vår tacksamhet. Amen.